Det känns gott att vara här. Jag tror att det var i januari förra året jag var här och predikade. Och sen kom pandemin. Men att få komma tillbaka där man har predikat förut är ju en tacksamhet. Då togs det emot på något sätt i alla fall. Sen var det en väldigt speciell känsla i morse. Jag kände glädje och tacksamhet över att få åka hit. Men jag kände också att jag skulle vilja vara i min egen kyrka, Ekumeniakyrkan i Nybro, och lyssna till Johnny Sversina. Han skulle predika där. Och tänk vad härligt att få längta till två kyrkor. Många längtar inte till någon. Sen är det lite speciellt för mig. Jag växte upp i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, som man sa då. Så nu har man slutat att uttala det, var för långt. Nu är det EFS. Men många av de sånger som strängmusiken sjöng när jag växte upp var sånt som var unisona sånger som dog i segertoner. Så att på något vis så tyckte man, när man kom till Philadelphia och fick sjunga i segertoner, så var man med i strängmusiken alldeles automatiskt, så att säga. Och det är också härligt. Och nu så är det med glädje som jag sjunger ur segertoner när det är så. Och sen så går det bra med sånger och salmer också. Och de 325 första är ju gemensamt. Men det är också en av mina favoriter ur segertoner. Som inte står i missionskyrkan och inte var i EFS sångbokens toner. Det är skild från Gud i synden världen. Slutet där. EFS hade en ganska lugn fromhetstyp. Det var inte mycket hallelujarop eller så där. Men när man då kommer till den, tänk att jag på hallelujasidan kom. Då tar det tag i mig. Temat för den här söndagen, om man följer evangelieboken med de föreslagna texterna för olika söndagar, så är temat döden och livet. Och vi kan ha olika tankar inför döden. Den kommer ofta plötsligt oväntat. Ibland kommer den väntat, men den kommer ofta olämpligt. Min frus begravning var 2 dagar innan jag fyllde 50. Det kändes inte alldeles smidigt. Och hon dog 3 månader innan första barnbarnet kom. En känsla av att den kom olämpligt. Och samtidigt var det så tydligt vart det var på väg. Så vi var inte oförberedda. Det var cancer och vi insåg att slutet närmade sig. Och när det gäller döden så kan vi också ha väldigt olika känslor inför det där som vi inte har varit med om. För då har vi ju inte. Och vi kan också ha en oerhörd trygghet inför det som väntar. Men kommer vi att ha ont? Kommer vi att vara medvetna? Hur blir det på andra sidan? Vi har frågor. Bibeln ger en del svar. Men den är lite otydlig i detaljerna. Givetvis har vi olika tankar inför livet också. Det är inte bara inför döden med olika tankar, utan också inför livet har vi olika tankar. Vissa får ett liv med mycket hälsa och andra får ett liv med mycket sjukdom. Och vi kan fråga oss varför är det så, och vi får inga tydliga svar. Men temat döden och livet. Döden först, inte livet. Och jag börjar med att läsa ur första Moseboks första kapitel, vers 31. Gud såg på allt som han hade gjort och se det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon, den sjätte dagen. Gud såg på allt han hade gjort och det var mycket gott. Det var fullkomligt. Gud hade gjort det och djävulen hade inte förstört det. Det var mycket gott. Och i första Moseboks andra kapitel och sjunde vers Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsand i hennes näsa, så blev människan en levande varelse. Vi blev levande varelser, för Gud blåste in sin ande i oss. Vi är skapade till Guds avbilder och Gud har gjort oss levande. Vi är inte statyer, utan vi är levande människor. I den här fullkomliga miljön så säger Gud till människan. Och då är det fortfarande andra kapitlet och från vers 15. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter av det ska du döden dö. Gud talar om, äter du av det här, då kommer du att dö. Och det var det som hände. Adam och Eva åt av det där trädet. De hade fritt tillträde till alla andra träd i lustgården. Men det där, det Gud hade sagt, det kan väl inte vara så farligt. Och så åt man. Och så blir döden en realitet. Och så säger Gud till människan, jord är du, jord ska du återbli. Och där kan vi konstatera samtidigt att det finns en annan del av det också, att vi ska bli jord en gång. I vår tid har man börjat fundera på det här med kretslopp. Gud var före. Det är kretslopp. Vad skulle ha hänt om vi inte hade ruttnat bort när vi dör? Tänk om alla människor från Adam och Eva och hela vägen, om deras kroppar skulle ha legat kvar i jorden och inte multnat. Det skulle bli katastrof på det sättet. Men det finns ett kretslopp i Guds tanke också. Äter ni av trädet så dör ni. Och det gjorde människan och vi dör. Resten av Bibeln kan vi säga egentligen, och jag ska inte läsa hela Bibeln för det tar en vecka eller något sånt där. Men resten av Bibeln handlar egentligen om hur vi ska bli levande igen. Lite grann talar om att vi dör, men resten handlar om vad Gud har gjort för att du och jag ska bli levande igen. Jag går till Lukas evangeliets 20 kapitel. Och läser från vers 27. Sedan kom det fram några saddukeer, de som förnekar att det finns en uppståndelse. Det frågade Jesus, mästare, Mose gav oss föreskriften att om någon har en bror som är gift men dör barnlös, så ska han gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns där 7 bröder. Den första tog sig en hustru men dog barnlös. Den andra och den tredje gifte sig med henne och så gjorde alla 7, men de dog och efterlämnade inga barn. Till slut dog också kvinnan. Så vems hustru blir hon vid uppståndelsen? Alla 7 var ju gifta med henne. Jesus svarade dem, det som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. Men det som anses värdiga att nå den andra världen och uppståndelsen från de döda, det varken gifter sig eller blir bortgifta. Det kan inte dö längre, för det är som änglarna och är Guds barn, eftersom det är uppståndelsens barn. Men att det döda uppstår, det har också Mose visat vid stället om törnbusken där han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte det dödas Gud utan det levandes. För honom är alla levande. Då sa några av de skriftlärda, mästare, bra sagt. Sedan vågade de inte ställa någon mer fråga till honom. De här saddukeerna, det var präster. Man skulle kunna säga att det var den tidens liberalteologer. I Apostlagärningarna kan vi läsa om konflikten mellan saddukeer och fariseer. Fariseerna trodde på änglar, andemakter, på under. Saddukeerna försökte att förneka allt som mänskligt sett var övernaturligt. Och så hävdade de också att i Moseböckerna står det inte om någon uppståndelse från de döda. Och därför menar de på att det finns inte. De höll så strikt på Moseböckerna att det som inte kunde läsas ut tydligt i Moseböckerna, det kunde man lämna därhen. Även om profeterna sen hade talat om uppståndelse från de döda, så förnekade saddukeerna att det finns ingen uppståndelse. Och så försöker de bevisa med Mose lag att det kan ju inte finnas någon uppståndelse. Och är vi lite mer öppna och vidsynta så kan vi förstå att Mose lag behövs inte efter uppståndelsen. Det behövs lagar i alla länder och i alla mänskliga sammanhang. Därför att vi ska veta hur vi ska förhålla oss till varandra. Jag satt här lite, det är inte lag, men det är kultur lite grann. Jag satt här och tänkte på bänken innan. Hur gör man när man kommer till en pingstkyrka? Goddag är lite stelt. Men är det frid eller är det hej? Är det bland äldre pingstvänner, då är det enkelt, då är det frid. Men är det bland yngre är det inte längre självklart. Det är aldrig fel att säga frid, men det kan ju upplevas lite överandligt också om man inte brukar använda det. Medan då i många kulturer är det självklart att hälsa salam, shalom, peace eller vad som helst. Men hur gör man? Och så behöver vi regler. Det behöver inte vara lagar, men vi behöver kulturella regler som gör att vi inte gör bort oss. Lagarna behövs också för vi ska veta vad som är lagligt och vad som är olagligt. Men i himlen när alla är fullkomliga så behövs det inga lagar. Det kommer att fungera ändå. För vi kommer att göra det som är rätt. Men saddukeerna, de hade fastnat i det här och så konstaterar de att den här lagen, den här svågerplikten. Och det handlade ju egentligen om att änkan skulle ha sin försörjning. Det var så det ordnades. Och den fanns före Mose lag i den här kulturen också. För när Juda söner, den första dog, så fick nästa son gå in. Och det blev i och för sig kris och elände där också. Men det är ändå så att Gud av omsorg om änkan, så om någon dog barnlös så skulle svågern, brodern, gå in och skaffa barn till änkan som skulle försörja henne när hon blev gammal. Och så handlar det om en social försörjning som Gud ordnade. Och så menar saddukeerna att det här går ju inte. Om det är 7 bröder, alla gifter sig med en kvinna, vem ska då få henne i himlen? Och så kan man ju fundera. Ja, Mose lag behövs inte i himlen. Och så förklarar Jesus det här för de här att efter uppståndelsen, och han säger i ett annat evangelium, ni tar fel för ni förstår inte det här. Och saddukeerna borde ju förstå det här. Och så säger han, ni fattar inte. Och så talar han om att efter uppståndelsen, då ska vi inte avla barn längre. Vi ska vara som änglarna. Och så visar han med ett exempel. Saddukeerna höll ju fram Moseböckerna, de tror vi på. Och så tar Jesus ett exempel just från Moseböckerna för att visa hur fel de har. Hur Mose möter Gud i busken. Och Gud presenterar sig som Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Och så säger Jesus, han är inte det dödas Gud utan det levandes. För honom är alla levande. Och då tycker fariseerna, de skriftlärda av fariseerna, tyckte att Ja, där tryckte Jesus till saddukeerna. Ofta var ju fariseerna också i strid med Jesus. Men här tyckte de, ja men nu Jesus gjorde du det bra. Och så säger de, mästare, bra sagt. Här kunde de hålla med. Fariseerna trodde på uppståndelsen. De trodde på övernaturliga saker. Vi går också till Johannes evangeliet, det 11:e kapitlet. Och det är från det den föreslagna evangelietexten idag är hämtad. Men Jesus hade innan det här dragit sig undan. I kapitel 9 i Johannes evangeliet så har han botat en man som var född blind. Och så blir det uppståndelse. Och Jesus får dra sig undan för han blir hotad till livet i Jerusalem. Han drar sig ut i lite ödemark för att undervisa lärjungarna. Där när han finns där så får han bud ifrån Marta och Maria. Din vän Lazarus är sjuk. Kom och bota honom. Och Jesus gör sig ingen som helst brådska utan han fortsätter undervisa sina lärjungar. Han drar inte på en gång så att säga. Och så småningom så säger han till sina lärjungar, vi ska gå upp till Jerusalem och jag ska ta och väcka upp Lazarus. Och så först när Jesus säger det här så tror lärjungarna, sover han då kommer han att bli frisk. Och så förklarar Jesus, han är död. Men jag går för att göra honom levande igen. Och så kommer, och då först, då protesterar lärjungarna. Alldeles nyss försökte de döda dig i Jerusalem och nu går du dit igen. Underförstått, är du inte riktigt klok? Det är lugnare, tryggare här, vi stannar här. Men Jesus är tydlig, jag ska gå dit. Och lärjungarna säger, vi följer med. Och från den 17:e versen i Johannes 11. När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär 3 kilometer därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom, men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade, mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Jesus hade inte gått in i byn än utan var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då följde det efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom, Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät blev han djupt rörd och skakade i sin ande och frågade, var har ni lagt honom? Det svarade, Herre, kom och se. Jesus grät. Då sa judarna, se hur han älskade honom. Men några av dem sa, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa till honom, Herre, han luktar redan, det är 4:e dagen. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig, men jag säger det för folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem: Gör honom fri och låt honom gå. Marta kommer och möter Jesus när hon får höra att han är på väg. Och så är hon lite anklagande egentligen. Och det är så här. I nära vänskap så kan vi vara väldigt raka. Om vi inte känner varandra riktigt lika väl så är vi kanske lite mer försiktiga, lite mer diplomatiska i hur vi uttrycker oss. Men Marta känner Jesus väl. Hon vet att han är Messias. Och samtidigt så vågar hon vara så tydlig. Hade du varit här, hade min bror inte varit död. Och så säger Jesus, för samtidigt finns spår av ett hopp någonstans. Jag vet ändå, säger hon, att vad du ber fadern om det ska få. Och vad som ligger i det, det vet vi egentligen inte, för det blir inte preciserat. Hon konstaterar att Lazarus är död. Kanske är det hennes och systerns försörjning framåt det handlar om. Kanske är det något annat. Vad vet vi inte. Men i alla fall så konstaterar hon att Lazarus är död. Men det finns ett hopp om att Gud ändå ska höra på Jesu bön. Och så säger Jesus, din bror ska uppstå. Och Marta svarar, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Hon vet att uppståndelsen är ett faktum. Hon tror inte som saddukeerna att det är ingen uppståndelse, utan hon vet att det finns en uppståndelse. Han ska uppstå på den yttersta dagen, men det är långt fram i framtiden. Och så säger Jesus, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och det är ju en sak. Det må ju vara. Men nästa. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Ja, det är inte så lätt att tro. Det är en sak att leva om han än dör. Men han ska aldrig någonsin dö. Lazarus var stendöd. Han hade till och med börjat ruttna. Det luktade illa om honom. Och när Jesus då säger, den som tror på mig ska aldrig någonsin dö, tror du detta? Då svarar hon ungefär, och jag vill inte dra ner, jag tycker vi har överlag bra politiker i vårt land. Tvärs över, det finns de man tycker bättre om och man tycker sämre om. Och de gör säkert ett bra arbete, många av dem, och de vill väl och vill landets bästa. Men jag vill ändå säga att Marta svarar ungefär som en politiker. Hon svarar inte på frågan, utan hon svarar på något annat. Och det är vi ju ganska vana vid utfrågningarna, att politiker vill hellre prata om något annat och så svarar han inte på frågan, utan han svarar på något annat som de inte har frågat om. Så när Jesus säger, tror du på det här? Att den som tror på Jesus ska aldrig någonsin dö. Så säger hon istället, ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Det var ju inte det Jesus hade frågat om. Inte alls. Men hon var fullständigt övertygad om fortfarande att Jesus är Messias. Och det vågar hon bekänna. Livet var sönderslaget på många sätt. Men Jesus är Messias. Och så går budet till Maria att Jesus är här. Och så hon kommer med samma anklagelse. Hade du varit här hade min bror inte varit död. Vi ser ofta Marta och Maria som motpoler. Men på den punkten var de rörande eniga. Hade Jesus varit där hade Lazarus levat. Och så driver Jesus handlingen framåt. Var har ni lagt honom? Herre, kom och se. Och sen när de kommer dit, ta bort stenen. Ja, men han luktar, han har varit död i 4 dagar. Och så kan de ju fundera, varför stannade Jesus där han var när han fick budet att Lazarus var sjuk? Hade han snabbat sig så hade han hunnit fram i tid. Nu kommer han flera dagar för sent. Lazarus är död och har legat i graven i 4 dagar. Och så säger Jesus, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Och så tar stenen bort. Och Jesus ropar, Lazarus, han kommer ut. Och samtidigt förstår vi, ingen av oss som är här har mött Lazarus. Han dog igen. Hur lång tid det gick det vet vi inte, det säger Bibeln ingenting om. Men han ska också uppstå i uppståndelsen på yttersta dagen. Och då kan vi höra hur det var. Om vi tycker att det är intressant fortfarande. Det är säkert så mycket som fascinerar oss och griper oss. Att mycket av de frågor vi har här, de försvinner. Döden och livet. Och så handlar det om att ha klart för oss att det är så, och också att hitta rätt balans mellan livet här och hoppet om det eviga livet. Att vi inte är så fokuserade på himlen att vi glömmer vad vi ska göra här på jorden. Men att vi inte heller är så upptagna av det här på jorden att vi glömmer att vi har hoppet om himlen. I Filipperbrevet så skriver Paulus, Filipperbrevet 1 och från vers 21. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda hållen. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Han drogs åt båda hållen. Han jobbade med församlingarna. Han var ute och vann människor för Guds rike. Och det var meningsfullt. Det var glädjande. Det var mycket kamp många gånger. Han skriver på andra ställen om hur han var van med både överflöd och brist. Han kunde hungra, han kunde frysa, han kunde vara varm. Allt var han förtrogen med. Och ändå så känner han att det här livet här på jorden, det är oerhört meningsfullt. Många glädjeämnen. Men ändå, det vore bättre att få vara hos Jesus. Och så kan vi också ibland känna samma på något sätt. Hur vi kan dras åt båda hållen. Och jag tror att det är sunt när vi dras åt båda hållen. Att vi kan känna livsglädje så länge vi lever här. Men också se fram emot att en gång blir det annorlunda. Och hur blir det? Ja, vi vet en del, men vi vet långt ifrån allt. Men Jesu löfte till rövaren på korset. Från Lukas 23 och från vers 42 och 43. Rövaren sa, Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Hans liv hade inte varit bra. Han var medveten om det. Han säger till kompisen, vi lider för vad vi har förtjänat. Men han vågar be om att Jesus ska tänka på honom. Och Jesus lovar, idag ska du vara med mig i paradiset. Det finns en uppståndelse. Och den får vi se fram emot. Och så är Bibeln väldigt tydlig med att du och jag behöver vara redo. Jag sa inledningsvis att döden kommer ofta olämpligt. Och det handlar om att du och jag ska vara redo hela tiden. Och så får vi be Gud om det. När vi ser ut över vår värld, politiskt blir det mer och mer oroligt. Det är hungersnöd på många håll, fast man skulle kunna undvika den om vi bara hjälptes åt. Om inte krigen satte hinder i vägen för att hjälpsändningar skulle komma fram. Det är jordbävningar, det är katastrofer. Och vi människor, vi håller på att förstöra planeten så den går inte att bo här längre. Om vi tittar framåt. Och så kan vi inse att det går mot ett slut. Och samtidigt är det då viktigt att du och jag är redo att möta Jesus när han kommer. En pingstpastor, Ture Andersson inne i Kalmar, sa till mig för ganska många år sedan nu. Jag vågar inte säga hur länge, men han dog senare än min fru, så mycket vet jag. Han kom en gång till mig och så sa han, du kanske tycker jag är konstig, men jag vill be dig om en sak. Ja, vadå? Jag vill att du ska spela trumpet på min begravning. Ja, sa jag, statistiskt sett kommer du att dö före mig. Och i så fall så gör jag gärna det. Och det blev så. Han var, vet inte, kanske 30 år äldre än jag. Och han dog före mig och jag spelade. Och att jag vet att min fru dog före, han hade i Vita arkivet skrivit att han ville att min fru skulle sjunga, men hon var död då, så det gick inte. Vi vet inte när dagen kommer. Vi vet att den kommer. Och så säger Bibeln tydligt på många ställen, var redo. Tack himmelske far för att vi får samlas till gudstjänst. Herre, du ser all den nöd, allt det elände som finns runt om oss. Pandemi, sjukdomar, allt möjligt, krig och elände. Herre, hjälp oss att vara ljus, att reflektera dig som vi sjöng i en sång här innan. Tack för att vi har ditt ord. Herre, hjälp oss att förstå det bättre och bättre. Och hjälp oss att vara redo varje dag att möta dig. Amen.